Hej och varmt välkomna till veckans avsnitt av Fannys förebilder, som idag gästas av Sandra Kanakaris från Unga Relationer. Jag släppte ju för ett tag sedan ett avsnitt om mäns våld mot kvinnor. Ett avsnitt som väckte mycket känslor. Och det är ju faktiskt så att vi måste börja motarbeta det här globala problemet tidigt. För det är ju inte så att Anders 45 helt plötsligt börjar slå sin fru. Utan ofta har han gjort det under en längre tid. Därför tyckte jag att det var viktigt att ha med Sandra och prata om just det här. Framförallt nu i coronatider när våldet ökar. Vi pratar om hur konstigt det är att man inte tar ungas relationer på allvar. Och att man inte heller pratar om vad en bra eller dålig relation är redan i skolan. Ett sätt att minska våldet mot kvinnor är att stoppa våldet i unga relationer. Och därför är det av yttersta vikt att det sprids kunskap om det här ämnet. Så se till att du lyssnar ordentligt under det här avsnittet. För i det här fallet tror jag att vi alla kan vara en del utav förändringen. Men vi säger hej och varmt välkommen till Sandra Kanakaris.
Tusen tack.
Jag sa rätt, eller
hur? Ja, du sa helt rätt.
Sandra Kanakaris, ja, jättekul att ha dig här. Hemma hos mig i coronatider. Ja. Då får man göra som man, så, på bästa möjliga sätt.
Vi får laga efter läge.
Ja, så här sitter du i min soffa, höggravid, med mikrofonen uppställd på massa böcker. Ja, men vi gör så gott som det går i dessa tider.
Det får man göra.
Varmt välkommen hit.
Tack så mycket.
Vi hade ju en live på Instagram för några dagar sedan. Det var första gången vi träffades. Och vi träffades inte ens, utan vi pratade med varandra.
Men vi såg i alla fall.
Vi såg varandra för första gången. Och vi ska ju prata om våld i unga relationer idag. Det är ju temat på dagens avsnitt. Jag har ju haft Olga Persson här och pratat om mäns våld mot kvinnor. Vilket är en bra definition, eller hur?
Jätteviktig och jättebra att vi pratar om vad det faktiskt handlar om.
Ja, att det främst är kvinnor som är utsatta.
Precis. Och därför pratar ju vi i våran tur då om killars våld mot tjejer.
Ja, precis. Och det blir liksom steget under, eller vad man ska säga.
Precis. Det som kommer innan ursprunget till mäns våld mot kvinnor, kan man ju säga.
Precis. Men vi ska ju börja med att presentera dig. Du berättade nu när du var, när du kom att du är jurist.
Precis, det är min grundexamen. Ja. Jag pluggade till jurist på Stockholms universitet. Och sen så nästan direkt efter, parallellt med att jag skrev min uppsats, så praktiserade jag hos en advokat. Och sen så blev det en ledig tjänst på en tjejjour. Och då kände jag att det här vill jag göra under studierna. Så hade jag tyckt att det var ju lite för teoretiskt på juristlinjen. Jag hade, när jag skulle välja vad jag skulle plugga, så valde jag mellan juridik och journalistik i någon form av jag ska rädda världen.
Ja, det var liksom din utgångspunkt.
Ja. Och valde då juridik, och sen så blev det ju rätt så snabbt, rätt så torrt då. Panträtt och sakrätt och så var kanske inte riktigt det som jag brann mest för. Nej. Men då började jag engagera mig ideellt vid sidan av. Så att då började jag bland annat på Alla kvinnors hus, en jour i Stockholm. Och sen så började jag då på Järfälla tjejjour. Och den omorganiserade vi sen till Tusen möjligheter. Där till jag är generalsekreterare idag.
Precis, för du är ju på Unga relationer och du är på Tusen möjligheter. Och sen är du ordförande i Unison.
Ja, det stämmer.
Så du gör ju mycket för jämställdheten, alltså när det kommer till mäns våld mot kvinnor.
Precis.
Och det drivet kommer bara från att du ville förändra världen, eller har du sett någonting själv som gjorde att du ville börja med det här, eller vad var det som liksom...
Jag tror att vi alla som är kvinnor har på olika sätt upplevt både i vår närhet och själva olika former av diskriminering och våld och utsatthet. För mig blev det ju extra tydligt när jag började jobba på en kvinnojour. Och det jag gjorde då var framförallt också vara ute i skolor och föreläsa om sexuellt våld. Och det blev ju väldigt tydligt hur viktigt det är att jobba våldsförebyggande och börja i ung ålder.
Mm.
Och också att det här är ett av våra största samhällsproblem.
Mm. Över hela världen, eller hur?
Ja, det går liksom inte att... Tyvärr är det ju så att det är internationellt. Det finns inget land som kommer undan. Våldet slår brett, alltså mäns våld mot kvinnor och killars våld mot tjejer slår brett över hela världen i alla socioekonomiska grupper, alla nationaliteter.
Mm.
Det är också en global epidemi. Det ska man ju inte...
En pandemi, precis som corona.
Verkligen, det ska man ju inte glömma. Och den pågår jämt.
Mm.
Det är ju liksom ett ständigt krig mot kvinnor och kvinnors kroppar. Som vi gör alldeles för lite för att stoppa.
Ja, och vad gör vi för att stoppa det på sig? Ja. Hur mycket som helst.
Ja, alltså man försöker ju på olika sätt. Men vi menar ju på att en viktig del som man inte alls har försökt tillräckligt mycket med då är ju att börja jobba mot killars våld mot tjejer.
Precis, i yngre ålder.
Ja.
För Unison vet vi ju vad de gör sedan tidigare. De samlar ju alla kvinnojourer i Sverige, eller hur?
Precis, men vi samlar också tjej- och ungdomsjourer.
Ja, men precis.
Så att vi har ju flera jourer som jobbar precis på det sättet våldsförebyggande som är så viktigt. Och det gör även kvinnojourer. Men vi Unison samlar över 140 olika verksamheter då som jobbar för ett jämställt samhälle fritt från våld som är vår vision. Som tyvärr bara är en vision då, än så länge.
Fortfarande. Och sen så är det 1000 möjligheter som du nämner. Och ni jobbar med...
Precis, 1000 möjligheter.
Mm.
Ja. 1000 möjligheter är då stiftelsen som jag är generalsekreterare för och är en av medlemsorganisationerna i Unison.
Mm.
Och 1000 möjligheter driver olika verksamheter. En av dem är Unga relationer,
precis,
som vi ska prata om idag.
Mm.
Mycket. Och sen så driver vi också något som heter Ellencentret, som jobbar med unga i prostitution. Då är ju också mäns våld och killars våld.
Ja.
Och det finns inte jättemycket insatser för unga som är utsatta för prostitution eller människohandel eller... Det som lite slarvigt ibland kallas sex som självskadebeteende.
Mm.
Det är ju inte bara ett självskadebeteende, för det krävs ju att någon annan vill skada en för att det ska hända.
Vad möjligt.
Ja. Mm. Och också det som nu på sista tiden då har seglat upp som så kallad sugar dating.
Mm.
Som egentligen är förtäckt prostitution.
Vad är det? Alltså det att man...
Det är så sajter som vill förmedla kontakter mellan ofta då äldre män och yngre kvinnor under täckmanteln att det bara handlar om sällskap och du får pengar och shopping och resor i utbyte. Men vi vet ju och får jättemycket indikationer på att det ju såklart är prostitution.
Mm.
Att man köper sex helt enkelt, eller övergrepp som ju vi menar att det är. Men vi har inte lyckats komma åt dem ännu i Sverige, de här sugar dating-sajterna, eftersom de då skriver väldigt tydligt att det här handlar inte om sexuellt umgänge och sådär. Men vi vet ju att jättemånga unga tjejer råkar väldigt illa ut.
Hur stor är den problematiken?
Vi vet inte det alls riktigt ännu.
Nej.
Men vi ser ju det på... Vi har ju en mottagning. Vi jobbar både nationellt och lokalt på 1000 möjligheter. Men här i Stockholm så har vi en mottagning som vår psykolog driver. Där man till exempel kan gå i traumabehandling och så.
Mm.
Och där ser vi ju att i den här gruppen så blir det vanligare och vanligare. Och jag tror att vi också kanske tyvärr kommer se att det slår bredare. Alltså förut har vi pratat ofta om att man hamnar i prostitution eller annat, så är det rätt så vanligt att man har erfarenheter av i alla fall omsorgsbrist eller andra sexuella övergrepp och så.
Mm.
Men det behöver inte vara så, men det har varit rätt vanligt. Men i den här gruppen med sugar dating så ser vi att det kanske inte ens behöver vara så, utan det är en kombination av att vi har unga tjejer idag som växer upp med internet och en närvaro där från att de är väldigt unga. Och från att man är kanske 12 så får de allra flesta unga tjejer en massa förfrågningar. På sina olika sociala medier, i spel där det finns chattar och annat, så får man ständigt förfrågningar från män om att skicka bilder, du får 500 för en bild, topless, och om vi ses så får du 1000 och för en avsugning och så vidare. Och har du fått sådana förfrågningar, även om du alltid har blockat och bortsett från och så, men har du fått det sedan du var 12?
Mm. Då blir det normaliserat på något sätt.
Dels är det det, och det berättar ju också för dig som ung tjej vad du är värd och vad du är till för. Och sen den dagen när du kanske mår väldigt dåligt över någonting och också känner till exempel att du inte kan köpa samma kläder som dina kompisar eller den där nya väskan som alla har eller så, och det är dessutom mår du dåligt och det är jobbigt och du, alltså, som alla kan göra ibland, så är kanske steget lite kortare att då faktiskt tacka ja till någon av de här erbjudandena. Och då börjar ju gränserna suddas ut och plötsligt så befinner man sig i det här, och det kan vara svårt att sluta. Och inget utav det här skulle ju finnas som ett problem om inte det fanns en efterfrågan från män och killar på att köpa kvinnor och tjejer och barns kroppar.
Hur långt kryper det ner i åldrarna, det här? Det vet man inte heller, eller?
Man brukar prata om en siffra när det gäller unga i prostitution, att ingångsåldern är någonstans runt 14. Så att det är ju alltså innan det vi brukar säga i Sverige är att man är byxmyndig. Men precis. Sen så vet vi ju att det finns ett enormt problem med sexuella övergrepp på barn. Så att det finns ju den aspekten också.
Vad är det som gör att de kommer och söker hjälp hos er?
Vi har ju på Ellencentret då, har vi en chatt. Så där kan man vara anonym. Det kommer vi kanske återkomma sen till på unga relationer. Mm, anonymiteten är väldigt, väldigt viktig.
Jag kom in på ett sidospår här, men jag tyckte det här var
det är intressant. Värt att lyfta också. Ja. Men det är ju just det här med anonymiteten, att man är van att chatta som ung. Mm. Man kan få en första liten känsla av hur är det, hur blir man bemött här. Ofta har man erfarenheter av dåligt bemötande innan kanske. Mm. Från skola eller elevhälsa eller ungdomsmottagning som inte har förstått riktigt den här problematiken. Så att jag tror att det är dels det. Men sen så har vi också alldeles för lite resurser. Så att det handlar om att man har ingen annanstans att vända sig. Vi har ju tyvärr oftast kö till mottagningen för att till exempel gå i traumabehandling.
Hur kan man uppmärksamma att en tjej är liksom inblandad i det här på ett tidigt skede innan man...
Alltså som förälder till exempel, så precis. Är det ju viktigt att dels förstå. Alltså många tänker att det här aldrig skulle hända mitt barn eller min dotter. Men att förstå att det här existerar. Mm. Alltid prata med sitt barn oavsett kön. Om vad den gör på nätet, vilka den träffar, vilka den pratar med. Och yngre barn så behöver man ju också hålla jättemycket koll på. Om du nu har gett ditt barn en telefon med tillgång till spel obegränsat och så är det ju jätteviktigt att kolla, kan folk nå en i det här spelet? Finns det chattfunktioner som går att stänga av? Vilka träffar man? För vi vet att förövarna letar upp barnen och de unga. Mm. Så är det. De är jättekalkylerade och vet exakt vad de ska trycka på och leta efter. Vi har ju fått sådana rapporter nu i dagarna också om att polisen ser att det ökar. Man diskuterar på forum bland förövare om att liksom, nu vet vi att barn och unga är hemma.
Ökar det också i samband med corona?
Vet ju att de sitter vid datorn nu i mycket högre utsträckning eftersom de är hemma. Och många har distansundervisning till exempel på gymnasier och så. Mm. Men så det man ska, dels ska man tänka på att det finns som förälder. Och så ska man ju också signalera att jag kommer inte bli arg. Du kan alltid berätta. Det är aldrig ditt fel. Ofta tror ju den unga att den har sig själv att skylla att jag har försatt mig i den här situationen. Och man kanske har fått höra att man inte borde göra sig och så. Och så har man ändå gjort så. Och då vill man inte berätta. Men så att hela tiden som förälder signalerar att du kan alltid berätta allt för mig. Jag kommer inte bli arg på dig. Vi liksom finns här för att hjälpa dig. Det spelar ingen roll vad någon säger och hotar om att den ska hitta dig eller komma hit eller så. Vi kommer alltid lösa det som förälder. Så signalerar det. Och sen var uppmärksam på förändrat beteende, plötsligt finns pengar som inte har funnits innan. Varför kan man köpa massa grejer plötsligt? Eller att man börjar må väldigt dåligt, ändrar skolnärvaro eller beteende, umgänge, alla sådana saker.
Ja, alltså det där hände mig. Jag tänker när jag var typ 14 tror jag, och det är ju många år sedan. Det är 16 år sedan redan då. Då fanns ju något som heter snyggast.se.
Ja, just det.
Då blev jag ju uppringd av... ett så här, alltså vad säger man, ett horhus eller vad kallar man det, en bordell,
en bordell.
Horhus. Men det var en bordell som ringde upp mig liksom, någon man, Och bara, alltså, och då, det är ju många år sedan, jag tänker bara nu.
De har blivit mycket mer avancerade i sitt sätt såklart att nå unga. Och få dem att släppa ifrån sig bilder och annat och övertala. Och det är ju väl, alltså, det är ju en problematik som alla behöver vara medvetna om. Och också förstå att när du ger ditt barn en telefon så får den tillgång till en väldig massa olika saker, och då behöver du ha koll på vad det innebär.
Ja, men det blir ju liksom vardag, alltså idag när liksom plattformar växer, tänker jag, för när det hände mig, alltså att de ringde mig,
det är ju
också, då ringde jag ju direkt upp till min mamma, för att då var det inte,
det var
så
lite ovanligt,
då var det liksom ovanligt att det hände liksom. Men jag tänker nu då, som du säger, att det blir vardag, att man blir uppvaktad på nätet, då är det inte en lika stor grej. Då kanske det är lättare att vaggas in i det på något sätt.
Ja, när du hela tiden liksom blir förtryckt, som det ju faktiskt handlar om, att du blir hela tiden på grund av ditt kön. Och för att du är ung också i många fall då, så är det klart att det påverkar dig jättemycket. Och det blir något som du behöver som förälder signalera att det här är inte okej, det här är inte normalt och det är inget du ska behöva stå ut med. Och du ska alltid kunna prata med mig när det här händer. Så där har vi alla en viktig roll såklart. Men som sagt, det kommer ju inte upphöra förrän män och killar slutar vilja köpa kvinnor och barn.
Ja, det här är ju också så knutet till normer och strukturer och hur man ska bete sig som man i det här biologiska, att vi att män och kvinnor ska vara attraherade av varandra, men att det på något sätt handlar om makt, tänker jag. Maktövertag och att nyttja det. Jag vet inte, bara att man som, iväg.
Att man som man och pojke uppfostras till och lär sig att kvinnor och tjejer finns till för ens egna syften. Mm. Att det är objekt och att jag har rätt till henne på massa olika sätt är ju ett jättestort problem. Och att man har mycket mer makt som grupp än vad kvinnor har. Det är ju det det handlar om också. Och sen så har vi ju såklart då som en våt filt över allt detta den porr som unga har tillgänglig ett klick bort i telefonen, som egentligen kablar ut exakt motsatt budskap till det vi alla försöker lära ut om ömsesidighet, respekt, jämställdhet, män och kvinnors lika värde och så vidare. Och så har vi en miljardindustri som är extremt lite granskad med tanke på hur otroligt mycket pengar de tjänar och hur mycket de påverkar alla våra liv, som dikterar barns sexualitet från en väldigt, väldigt tidig ålder.
Och så har du 12,3 år eller något sånt där.
Ja, och det har vi ju varit helt, släppte liksom när internet kom. Innan dess hade vi en tanke om att barn inte ska utsättas för pornografiskt material. Men så är det ju inte längre. Nej. Utan vi har ju en hel generation som har vuxit upp med det nu. Och det börjar ju vi se konsekvenserna av. Så är det ju.
Ja, och så får man dick pics på Instagram och överallt. Om en som
allt hänger
ihop.
Så
man exponeras för det hela tiden.
Och du blir ju hela tiden tillsagd och uppmanad i att ditt värde som tjej är ingenting om inte du är. Det finns en professor i sociologi som heter Gail Dines i USA som brukar säga att antingen är du fuckable eller invisible. Och vad är det för alternativ? Vilken 14-åring vill vara osynlig? Det är inte riktigt ett val, utan att ditt värde ligger helt enkelt i om du är knullbar då på svenska. Helt enkelt.
Ja, precis som Peter Rung sa i sitt avsnitt. Kvinnor ska vara knullbara. Liksom.
Det är det som är värdet som räknas för dig. Och det är klart att det påverkar oss alla på jättemånga olika sätt.
Ett intressant ämne som också är kopplat till jämställdhet.
I allra högsta grad.
Och superviktigt att prata om. Men sen så startade ni Unga Relationer för ett år sedan. Lite drygt ett år sedan.
Ja, det är rätt så nytt fortfarande.
Ja, och det har ju gått bra. Ja. Jättebra för er. Men du måste berätta så här, hur... Du sa det innan, men vi knyter tillbaka till det. Hur det kom sig att ni liksom startade Unga Relationer? Ur vilken insikt var det?
Vi hade ju då på 1000 möjligheter, som många ungdoms- och tjejjourer, haft en chatt öppen några gånger i veckan. Sådär. Vi hade också så att vi hade mottagningen redan där vi tog emot unga. Och vi kunde se att vi hade en grupp som var helt enkelt unga tjejer som var utsatta för våld i sin relation.
Mm.
Men de hade inte identifierat det som våld oftast. De kunde inte alls relatera till att liksom den här stora diskussionen som vi ändå har i Sverige om mäns våld mot kvinnor, att det skulle vara samma sak som de var utsatta för.
För de kopplar det mest till fysiskt våld, eller?
Ja, och det gör ju både vuxna och unga, tänker jag. Att man tänker på våld som fysiskt våld, som knuffar och örfilar och så. Mm. Men att det, men också att vi inte ens, även om det var fysiskt våld, så har vi liksom inte haft diskussionen om att det här händer även i ungas relationer. Och eftersom det ofta är den första relationen så vet du inte heller riktigt hur en sån relation ska vara.
Mm.
Så vi såg ju sådana tendenser och tänkte att det, och egentligen är det ju här helt självklart att, att mäns våld mot kvinnor börjar med killars våld mot tjejer. Men vi har av någon outgrundlig anledning då inte riktigt tagit tag i den biten i Sverige eller många andra länder heller för den delen. Så då gjorde vi en omvärldsanalys och kollade vad som fanns. Det fanns ju nästan ingenting som var så specifikt tydligt riktat till unga tjejer utsatta för våld i relation. Och därför så började vi jobba då med att samla ihop. Vi har pratat på olika sätt med ungefär 200 unga inför att vi öppnade. Dels om vem ska göra det här. Ja, man vill absolut inte att det skulle vara någon myndighet eller någonting sånt, utan det skulle vara en organisation på något sätt. Och vem skulle bemanna det här? Ja, då ville man att det skulle vara volontärer, för man vill ha någon som lyssnar för att den vill, inte för att den får betalt för det, som de uttryckte ofta. Och det måste vara jättetydligt att det liksom är just den här frågan det handlar om. Men däremot kunde vi inte döpa sajten till någonting med våld, för att de just inte identifierade ofta det som de var utsatta för som våld. Utan det skriver vi ju om sen istället inne på sajten. Mm. Men så att det var ju helt enkelt en avsaknad av att det inte fanns något sånt. Vi har ju kvinnofridslinjen i Sverige som är fantastiskt bra och viktig. Som är öppet dygnet runt. Men det är ju vuxna kvinnor som är deras uppdrag. Och den är på telefon. Och vi frågade ju också de unga i våra referensgrupper då, hur vill ni ta kontakt med oss? Och alla var ju väldigt överens om att man vill chatta. Inte ringa. Ja, ringa är ju väldigt personligt idag. För många, även kanske i vår generation börjar bli det. Så att chatt var jätteviktigt, och anonymiteten. Super, super viktigt. Men skillnaden då mot kvinnofridslinjen är att vi vänder oss till både den som är utsatt, den som utsätter, och kompisar. För vi vet från både forskning och från de ungas erfarenheter att unga berättar inte om det här för någon.
Nej.
Och berättar man för någon, så berättar man ofta för en kompis.
Mm.
Och att som då 16-årig tjej veta att jag är kanske den enda som vet att min tjejkompis är utsatt för ett grovt våld av sin pojkvän, och jag har lovat att inte säga.
Mm.
Det är ju en jättejobbig situation och ett väldigt tungt ansvar att bära som ung.
Mm.
Så därför finns vi även för den gruppen.
Mm. Och vad frågar de om? Hur de kan stötta? Och...
Ja, de är ju ofta förtvivlade över att veta och se vad som pågår. Och inte liksom upplever att de kan ändra eller lyckas hjälpa. Eller vad ska jag göra? Liksom. Så det är mycket sådana frågor. Jag ser att han behandlar henne dåligt. Och hon vågar inte berätta det för mig, eller hon har berättat det för mig men jag får inte säga till någon, och vad ska jag göra, för jag ser ju att hon mår jättedåligt, och nu har hon slutat ringa och smsa, liksom hon undviker oss och vi umgås inte längre och allt sånt. Sen handlar det ju också jättemycket såklart om att nå kompisar till de som utsätter.
Mm.
Det är minst lika viktig grupp.
Är det många sådana som sträcker ut, alltså som hör av sig till er?
Inte så många, det är den minst förekommande gruppen hos oss. Och det tänker jag inte är så konstigt, för att vi alla har ju den uppfattningen om att vi ofta känner någon som är utsatt, men väldigt få känner någon som utsätter.
Mm.
Det är väldigt obehagligt att tänka att vi har personer som är förövare i vår närhet. Så att det behöver ju alla bli bättre på. Det gäller absolut inte bara unga, utan vi behöver alla kunna agera och reagera när vi ser att någon går över gränsen. Problemet är ju att unga vittnar om, både till oss och i forskning, att man tar inte ungas relationer på allvar. Man har en bild av att liksom, det vet man ju hur det var när man var ung. Det var svart eller vitt, och svartsjuka är ju lite romantiskt ändå. Och det kändes som att det var på liv eller död.
Mm.
Och så kan det här faktiskt vara på liv eller död.
Mm.
Precis som i vuxna kvinnors relationer.
Mm.
Det är ju den absoluta värsta konsekvensen av killars våld mot tjejer är ju såklart mord.
Mm.
Som i till exempel Tova Mobergs fall för några år sedan, som ju blev mördad av sin ex-pojkvän. Så att det tror jag är en bild som vi alla behöver ha i huvudet. Att det, så är det. Det kan också hända i ungas relationer. Och det är det, den värsta tänkbara utgången av killars våld mot tjejer. Och att vi förstår då att ta ungas relationer på lika stort allvar.
Vad var åldersspannet på de här? De var mellan...
De som kan vända sig till oss är mellan 15 och 20 år.
Mm.
Men vi har de som är yngre också. Vi säger såklart inte nej.
Nej.
För att man är yngre. För det finns ju inget annat specifikt ställe. Så. Men sen handlar det ju om att vi såklart försöker också vidarebefordra, vidare hjälp. Att kommer man till oss och vågar berätta att man till exempel bor i Borås. Då har vi en kartläggning. Så då kan vi säga att men i Borås finns tjejjouren Magnolia. Och där finns det en kurator. Så dit kan du gå och få IRL-stöd.
Mm.
För det är ju väldigt viktigt att liksom, till slut ändå kanske våga ta det här stödet utanför nätet också. Mm. För att få stöd i att våga lämna och så. Men vill man inte uppge det från början så kommer man ändå få erbjudande om en stödkontakt.
Mm.
Det får alla hos oss oavsett om man är utsatt eller kompis eller den som utsätter någon. Och det betyder att man får chatta med en och samma volontär en gång i veckan under ett antal veckor. Och då jobbar vi ju jättemycket med att liksom våga motivera och prata och kanske uppmana och till slut kanske man vågar berätta för mamma eller pappa eller någon annan vuxen i närhet och få hjälp helt enkelt och stöd.
Hur pass stort är det här problemet? Alltså, hur pass vanligt är det att det förekommer i unga relationer?
Mm,
utifrån vad ni vet på det här året? Liksom?
Alltså, vi har ju haft då, över 5400 samtal det här året. Och mer än 200 000 unika besökare på sajten.
Mm.
Och 28 000 har gjort vårt test som heter Är jag en schysst relation? Så att det är ju ett jättestort behov. Tittar vi på statistik så har vi också Brås kartläggning om brott i ungas relationer. Och den visar ju att nästan var fjärde ung tjej är utsatt för brott, pratar vi om då, i nära relation.
Som och brott är ju då att man slår antagligen, eller?
Ja, det ska ju ändå nå upp till en brottslig nivå. Det kan ju vara fridskränkning och ofredande och övergrepp och våldtäkter och så. Mörkertalet är sannolikt jättestort, som det alltid är. Men ungefär var fjärde ung tjej, och det är ju jättevanligt. Så att det är ju någonting, är det någonting vi vill förmedla och som allmänheten behöver förstå är ju att när vi pratar om mäns våld mot kvinnor så handlar det i lika stor utsträckning om killars våld mot tjejer.
Mm.
Och den här bilden som vi har av kanske en medelålders kvinna med tre barn som flyr till en kvinnojour, den stämmer, men den behöver också kompletteras med att det lika gärna kan vara en 16-årig tjej som blir utsatt av sin pojkvän. Om vi alla börjar bära den bilden på våra näthinna, så kanske vi åtminstone kan ha ögon och öron med oss när vi har barn eller tonåringar eller så i vår närhet och förstå att i deras relation så är det faktiskt så att det kan förekomma våld.
Ja, och våldet ser ganska likadant ut, både psykiskt, fysiskt, materiellt är det svårare att, eller jag tänker ekonomiskt måste ju vara mindre förekommande antar jag.
Ja, det är lite mindre, för man delar ju kanske inte ekonomi på samma sätt.
Nej.
Vi brukar ju på vår hemsida så kan man läsa i vår kunskapsbank då om olika typer av våld, och där ser vi ju att just, alltså det är psykiskt våld, sexuellt våld, digitalt våld, digitala våldet är väldigt normaliserat i ungas relationer. Alltså det att man tänker att det bara är så att det är ett bevis på att jag älskar någon, att jag delar lösenord med honom och han har rätt att få veta vad jag är hela tiden, och Snapchat har ju nu funktioner så att man ser var man befinner sig, och det är inte ens en stor grej längre att liksom jag har kunskap om vad du är jämt och ständigt.
Hela tiden.
Ja, eller att jag har tillgång då till dina sociala medierkonton. Och det används ju ofta som påtryckningsmedel sen då, att när jag kanske försöker lämna den här relationen så får jag veta att men om du gör det, då tar jag de här bilderna som vi har tagit. De kanske är tagna frivilligt eller inte. Men de finns i alla fall. Om du försöker lämna mig eller inte ställer upp på det här jag vill göra nu och utsätta dig för, så kommer jag lägga ut de här bilderna på dig. Kanske nakenbilder eller filmer och så. På dina sociala mediekonton kanske till och med. Så det verkar som att du själv har gjort det. Och tyvärr har vi inte kommit längre idag i Sverige 2020 än att vi vet att det fortfarande är så att en ung tjejs rykte på en skola till exempel förstörs på 3 sekunder att sådana bilder läggs ut. Så det är ju ett väldigt starkt påtryckningsmedel.
Mm.
Verkligen. Som vuxna kanske ibland inte riktigt förstår makten i. Att unga tjejer kan stå ut med väldigt, väldigt mycket och bli utsatta för väldigt, väldigt mycket.
Mm.
Bara för att slippa att de här bilderna sprids.
Ja, precis.
Och det här är ju, det digitala våldet är ju egentligen en typ av psykiskt våld.
Mm.
Bara i en annan form, på en annan arena.
Mm.
Men annars är det precis som du säger, att vi ser att våldet skiljer sig inte jättemycket från de vuxna. Så det är lika grovt, allvarligt på alla sätt. Men omständigheterna skiljer sig i att man är ung då. Och det visar sig på olika sätt. Till exempel då att det är ens första relation.
Mm.
Är man vuxen så kanske man har haft turen att ha någon bra relation innan. Man har något att jämföra med. Man har också hunnit utveckla en egen identitet. Vem är jag och så vidare. Som man kanske sen kan försöka hitta tillbaka till när man har blivit fråntagen än. Men unga har ju ofta då inte en bild av hur en relation ska vara. De unga i referensgrupperna uppgav också att vi lär oss inte någonting om vad en bra relation ska vara.
Men det där är ju jätteproblematiskt. Ja.
Vi pratar väldigt, väldigt lite om det. De tyckte att de pratar rätt mycket om sex. Sen kan vi ju diskutera om hur bra man lär sig om det. Men att vi pratar om det, men vi pratar inte om relationer. Alltså, alla vill ju ofta bli älskade, så är det ju. Men hur är man med någon? Och hur är man schysst mot någon? Och hur bråkar man på ett sätt som inte skadar någon? För bråka gör ju alla, det är inget konstigt.
Mm.
Men hur gör man det? Och hur berättar man? För hur löser man konflikter? Alltså, ingenting sånt pratar vi ju särskilt mycket om. Så att när man då ska ha sin första relation, så har man då sina jämnåriga, som kanske inte heller har haft någon relation. Man har populärkulturen som inte heller förmedlar särskilt jättetoppen bra jämställda bilder av hur en relation ska vara, utan tvärtom, där bilder av att en tjejs nej ofta blir ett ja ändå på något konstigt sätt, och att tjejer återigen bara är värda som objekt. Och sen så har de då porren också. Så att det blir en väldigt giftig, dålig cocktail av vilka referensramar jag har som ung när jag ska gå in i en relation. Och blir jag då utsatt för våld, så är det ju inte säkert. Ofta har man en magkänsla, de unga tjejer som kommer till oss då, av att någonting är fel.
Mm.
Men att det skulle vara brottsliga handlingar det handlar om, eller att det här kanske faktiskt inte är, du förtjänar inte det här, det är man inte helt säker på.
Det där måste man ju få in utbildningar i skolan om, alltså hur man har relationer liksom.
Mm. Det är eller ju, hur? Och grunden i att prata också om att, ibland tänker jag att vi behöver vara, vi glömmer bort liksom basic knowledge, att berätta att en schysst relation är en våldsfri relation. Mm. Alltså vi måste börja där.
Ja, och vad är våld?
Ja, verkligen. Ja. Vad finns det för olika typer av våld? Och inget utav det är någonsin okej. Mm. Och inget du ska behöva stå ut med, och inget du får utsätta någon för. Mm. Där behöver vi börja. Ibland kanske vi har börjat i att det här är främjande, lustfyllda. Mm. Och det kan ju få finnas med. Men vi behöver också vara väldigt tydliga med vad som inte är okej.
Mm.
För uppenbarligen är det en brist idag.
Ja, det och det här som vi pratade om innan med könsnormer och hur de begränsar. Mm. Alltså man måste börja där. Tänk vad det skulle påverka liksom näringslivet också.
Ja.
I hur skillnaden på hur vi ser på kvinnor kontra män.
Verkligen.
Det borde ju in i utbildning överlag, kan jag tycka.
Ja. Det finns ju ett liksom mer och mer pågående våldsförebyggande arbete ute i landet, som mycket handlar om att ändra könsstereotypa normer just. Mm. Och det tror jag är superviktigt. Men sen ser vi också från de unga i referensgruppen att sen behöver vi prata om det här specifikt också.
Mm.
Just om våldet i de ungas relationer, för att de ska förstå vad det handlar om. Jag tror att det också är en anledning till att det har kommit så många, att det har gått så bra då inom situationstecken. Det beror på hur man tolkar det. Det är bra att de kom, det är hemskt att det finns ett så stort behov, men det är bra att de har hittat någonstans att ta vägen.
Mm.
Men jag tänker att det hänger mycket på att vi har tydligt adresserat en enskild fråga.
Mm.
Att det inte är liksom gömt i massa andra saker.
Mm.
Utan att det är väldigt tydligt att det här handlar om just ungas relationer.
Men hur pass mycket hänger det här ihop med självkänsla och självledarskap också? För jag tänker, när man är i den åldern, 14, 15, 16 där, då är man ju både som kille och tjej ganska osäker på, som du säger, vem man är.
Mm.
Man har liksom inte definierat sitt jag än riktigt. Det är väl precis det man håller på med.
Ja.
Jag själv var jätteosäker som 15-åring. Och då hade det säkert varit lättare för mig att bli invaggad i en sån här relation, tänker jag.
Det är ju en jättekänslig ålder.
Ja.
Så är det ju verkligen. Att man är tonåring och man försöker hitta sig själv och vara till lags. Och att man vill att folk ska tycka om en och så. Mm. Vi ser ju det jättemycket, till exempel något som vi brukar kalla för att barnsliga känslighetskortet som förövaren ofta drar. Alltså i att men, du vet inte hur man har en relation. Så här är det. Vill du vara barnslig? Kan du inte ställa upp på det här? Då är det ju inte. Och vem vill vara barnslig när man är 14?
Nej, då vill
14?
Man ju vara vuxen.
Ja, och samma sak att man har fått ett vuxenförtroende av sina föräldrar som man kanske har kämpat sig till då. Tjatat i flera veckor på att få sova över hos sina pojkvännen.
Mm.
Och så gör man det och så blir man våldtagen. Då är det ju kanske inte så att man känner att man går hem och berättar om det. Om man inte har en väldigt bra relation och föräldrarna har varit väldigt duktiga på att prata om såna här saker. Utan då tänker man att det här får jag lösa själv.
Mm.
Jag liksom får stå mitt kast då i någon situationstegen trots att det är helt fel, för det är aldrig någon annans, det är aldrig ens eget fel att man blir utsatt. Men man känner då att det här får jag liksom reda upp själv. Jag, nu är jag vuxen, nu ska jag klara av sånt här på egen hand. Så det finns många sådana saker som spelar in i att de är unga. Sen har de ju också andra arenor, skolan till exempel. Har man otur så kan det ju vara så att ens förövare går på samma skola.
Mm.
Alltså att man befinner sig där tillsammans.
Hela tiden.
Hela tiden.
Mm.
Och det är också så att man då har den här kontrollen på de sociala medierna. Som vi kanske inte riktigt ändå ser i samma utsträckning vuxnas relationer ännu. Det kommer ju bli så såklart när den här generationen växer upp. Och vi ser det även i vuxnas relationer, absolut. Men det är fortfarande kanske på ett annat sätt i ungas relationer. Men sen just det här också att unga som blir utsatta, unga tjejer som blir utsatta av killar får ju också, precis som vuxna, höra att de är värdelösa, inte värda någonting, dumma i huvudet, äckliga, ingen annan kommer vilja ha dig. Om man är vuxen kanske man åtminstone har haft en chans att veta att jag har folk. Jag har haft relationer innan, jag har människor som säger att jag är värd någonting. Om det är ens första pojkvän som säger det här, hur ska jag veta att det inte är sant? Sen så är det här något som ofta kallas för normaliseringsprocessen, då det slår ju lika hårt mot alla oavsett ålder. Men det blir på ett annat sätt när man är ung såklart. Och normaliseringsprocessen kanske ni pratade om i Olgas avsnitt.
Ja.
Men det handlar ju mycket om att förstå också att för ofta finns det en uppfattning om varför går hon inte? Varför lämnar hon inte?
Mm.
Och det upplever de unga tjejerna också när de kommer in till oss. Jag är så dum i huvudet som stannar kvar. Hur kan det vara så att jag inte bara går?
Mm.
Men det är inte så konstigt. För vi, när man tittar på hur våldet fungerar och, så är det ju inte så att varken de vuxnas eller de ungas relationer så kommer slaget på första dejten.
Nej,
då,
så är det ju.
Nej, då skulle ju de flesta faktiskt gå. Utan det kommer smygande. Även i de ungas relationer så är det så att det ofta är jättebra och härligt och fantastiskt känns det som i början. Och sen så kommer det här små, man kanske till exempel följer med på alla träningar. Din pojkvän skjutsar och lämnar och står och hejar och liksom är med överallt. Mm. Det känns jättebra i början. Sen så tycker han att det vore bättre om ni ägnade den tiden tillsammans.
Mm.
Är det så viktigt med träningen? Fotbollsträningen? Är det inte mysigare om vi bara är hemma tillsammans?
Ja, de kapar det successivt liksom.
Ja.
Mm.
Och hur du klär dig. Jättemånga tjejer som berättar för oss att deras killar har massa restriktioner om vad de ska ha på sig och inte. Mm. Och sådär. I skolan och så. Att de får rensa sina sociala medier från killkompisar. Har restriktioner kring hur de ska bete sig där.
Mm.
Så det kommer ju smygande liksom sakta. Och då blir det mycket svårare. Och kombination då med det psykiska våldet där man ofta blir rätt så nedtryckt. Och får höra då att du är inte värd någonting. Och det är också du som gör att jag blir arg på dig.
Mm.
Om du bara skärpte till dig och slutade gå på den här träningen. Eller envisades med att ha den här tröjan.
Mm.
Så behövde inte jag bli så arg på dig. Och då skulle inte vi bråka så mycket. För så säger man ju ofta, fast det bara är den ena som är problemet här. Och då skulle inte jag behöva slå dig. Eller utsätta dig för de här sakerna.
Nej, jag hade ju en kompis som blev utsatt för det där med mest psykiskt våld.
Mm.
Och vi pratade mycket om att det grundade sig i hans självkänsla.
Mm.
Alltså att han var så osäker så att han var tvungen att kontrollera henne på något sätt. Finns det något sånt? Liksom, eller?
Vi brukar säga att det finns ju såklart massa olika förklaringar. Men att utöva våld är alltid ett val. Man väljer om man utsätter någon för det här våldet. Och man kan också välja att sluta utsätta någon för det våldet. Och vi har massa unga tjejer som har dålig självkänsla.
Mm.
Men de utövar inte massa våld mot sina pojkvänner. Så att det här hänger ju också ihop med män som grupp.
Och machokultur.
Och machokultur. Att man får signaler om, som man att bli stärkt i. Mm. Att det här beteendet ändå är till viss del sanktionerat.
Borde vi inte alla ha typ, alla skolor ha typ en Mia Törnblom liksom, som utbildar i självledarskap och självkänsla? Och
jo, men jag tänker att alla skolor borde prata precis exakt så tydligt och öppet som du och jag gör nu. Mm. Om att vad är våld?
Mm.
Vad är okej i en relation? Mm. Vad är inte okej i en relation? Vad är brottsliga handlingar? Och vad behöver man aldrig någonsin stå ut med? Och vad får man inte göra?
Nej.
Och också prata om just liksom det som kan upplevas som gråzoner kanske och så. Så att man får öva på det.
Mm.
Vi har ju tagit fram ett stödmaterial tillsammans med Jämställdhetsmyndigheten och länsstyrelserna i Sverige.
Mm.
Just, och det är till för alla som möter unga. Oavsett om du jobbar som frivillig ledare i idrottsrörelsen för din dotters fotbollslag. Eller jobbar som lärare eller som fritidspedagog. Eller har massa unga i din närhet helt enkelt. Mm. Så kan du använda det materialet för att känna hur du ska kunna ta upp det här och hur du ska prata om det. Och, för vi behöver prata på olika sätt om det, tänker jag. Och känner man att det liksom inte går, att det är svårt att kommunicera med ens tonåring så kring det här, så kan man åtminstone tipsa om att gå in på ungarelationer.se och läsa själv eller göra testet till exempel.
Mm. Och jag tänker på just det här att vara grundad i sig själv på något sätt. Att kunna leda sig. Om man vet sitt eget värde så kanske man, kanske det är lättare att inte köpa den här
nedbrytningen.
Jag vet inte vad.
Det är ju så tyvärr att liksom, våldet kommer ju inte upphöra förrän förövaren slutar slå. Och alla kan hamna i det här, tyvärr. Oavsett
hur säker
självkänsla
man är.
Och annat. För är du kär,
då blir man kär.
Så är du kär. Mm. Och sen kommer det här efteråt. Så att det är ofta en sån reflektion som många gör. Jag tyckte jag var den starkaste tjejen i världen. Jag trodde aldrig jag skulle hamna i en sån här relation. Och det är ju ofta också det som gör att man skäms.
Mm.
Att jag tänkte att det här skulle aldrig hända mig. Jag som är så säker på mig själv och vet vad mitt eget värde och så här. Och så nu så sitter jag här. Och så
ändå,
återigen,
liksom.
Och då lägger man återigen då skulden på sig själv. Så att, tyvärr är det ju så att det slår vitt och brett. Liksom. Mm. Men att vi kan ju alla hjälpas åt att vara tydliga med att det spelar ingen roll. Något av det här, utan det är aldrig ditt fel.
Nej.
Oavsett hur du var innan eller vad du gjorde eller vad du säger eller vad du gör. Utan sättet då att förebygga det här, det är ju att framförallt rikta in sig på unga killar.
Mm.
Och prata om hur man ska vara. Och såklart också prata med unga tjejer. Men det har vi haft en tradition av att göra rätt mycket i Sverige.
Om då får kvinnorna bära ansvaret för det också. Liksom.
Precis.
Det är ju så mycket.
När vi fortfarande var en tjejjour så var det rätt vanligt att man ringde från oss, eller till oss från skolor och sa så här, vi har sexuella trakasserier på skolan, kan inte ni komma hit och en tjejgrupp?
Mm.
Och så var vi, ja det kan vi absolut göra, men vad gör killarna? Nej, men de har innebandy turnering. Ja, men vi kan inte komma till er om inte vi får ha en killgrupp också, för det är antagligen de gissar vi som utför de här sexuella trakasserierna.
Mm.
Och varför ska vi då sitta och bara prata med tjejerna om sexuella trakasserier?
Det är alltid vi som ska säga stopp min kropp. Alltså det är ju...
Ja, och det kommer ju inte göra att våldet upphör.
Nej.
Utan då blir ansvaret återigen på de unga tjejerna.
Mm.
Och det är inte där det ligger. Och det är därför det också är jätteviktigt att prata om struktur.
Mm.
Att det är klart att det finns, det ser ju vi hos oss, vi är ju öppet för alla kön. Det finns pojkar som blir utsatta. Det finns flickor som blir utsatta. På det stora hela så är det ju en extremt skev, eller vad man nu ska kalla det då, för fördelning. Där unga tjejer är väldigt mycket mer utsatta för ett grövre våld med allvarligare konsekvenser i en mycket större utsträckning. Och det är ju väldigt viktigt att se det på en strukturell nivå. Att det är klart att våldet är lika allvarligt i det individuella fallet. Men för att vi ska kunna sätta in åtgärder så behöver vi veta hur det ser ut på en strukturell nivå för att de åtgärderna ska bli bra och effektiva när vi ska förebygga det här. Vi ser ju till exempel att unga tjejer kommer in och vittnar då om ett våld där de är rädda för sitt liv och för att bli skadade allvarligt. Medan när killarna kommer in och pratar om våld så är det oftast ett psykiskt våld. Och det man är orolig för där och de hot som kan finnas i den här mycket, mycket mindre gruppen då, som vi kommer i kontakt med, är att man kanske hotar dem att ta livet av sig själv.
Att tjejerna hotar.
Ja, men det är ju, och så tittar vi då på antalet kontakter, så är det tusentals i tjejerna och kanske 85 bland killarna. Sen kan man alltid såklart prata om att det finns mansnormer som också gör att man upplever att man inte kan prata om det här. Mm. Men det, vi ska inte heller glömma att det finns också en annan faktor, och det är ju att tjejer växer upp med mäns våld ständigt närvarande. Mm. Vi vet från att vi är rätt små att mäns våld är ett hot. Mm. Och vi kan utsättas var och när och hur som helst. Och det är klart att det påverkar oss på jättemånga olika sätt. Och det finns liksom ingen... Vi ser det här, precis som du sa initialt. Alltså det är en global pandemi. Det här är ingenting som egentligen är en fråga att diskutera. Huruvida är det så att tjejer och kvinnor är utsatta för våld i stor utsträckning? Ja, det är så överväldigande tydligt och klart i ett stort internationellt perspektiv. Mm. Att tjejer är utsatta för killar som mäns våld.
Mm. Ja, det är ju jättetragiskt.
Ja.
Men ni har ju också, som du berättar, eller som man, för ni släppte ju en rapport.
Mm.
Och där ser ju ni också att det är många... Att det mest sökta är att man utsätter någon.
Det är den mest lästa texten.
Ja, det är rätt intressant tycker jag. Vad det beror på, eller liksom, vad är dina tankar om det?
Ja, men det är ju, vi blev också förvånade över att det är faktiskt den mest lästa texten. Och jag tänker att det kan vara, vi vet ju inte, men det kan vara en indikation på att det uppenbarligen är så att man som ung förövare inte har så mycket annat att titta på och läsa, och att man ju ofta då läser innan man tar kontakt, för det är känsligare att ta kontakt. Men det vi vet är att det finns oerhört lite åtgärder för unga våldsutövare idag.
Mm.
Vi finns då för de som är unga och utövar våld. Men när vi ska försöka det här som jag pratade om innan, hänvisa vidare till IRL-stöd, då finns det nästan ingenting.
Nej.
Det finns några enstaka ställen i Sverige som kan ta emot våldsutövare under 18. De allra flesta, vi har blivit lite bättre nu på att ta emot ute i kommunerna då, att man, det finns insatser för vuxna våldsutövare.
Mm.
Men när det gäller de under 18 så finns det alltså nästan ingenting. Utan då får de komma till oss och så får de en stödkontakt då, som vi pratade om. Och det här är ju jätteproblematiskt såklart. För det är ju här det börjar. Att plocka upp de unga våldsutövarna så tidigt som möjligt.
Vad säger de då när de kontaktar er?
Hör ofta av sig. Vi har ju en annons som är så här, gör din svartsjuka dig arg. Det är ofta så man kanske börjar samtalet.
Via sociala medier eller?
Precis, vi har annonserat på Snapchat och Instagram. Men då är det ofta så man inleder diskussionen, att jag är lite svartsjuk. Det går över gränsen ibland kanske, det går över styr. Jag gör saker som jag vet inte är okej. Men ofta har man ju mycket bortförklaringar också.
Mm.
Det är för att jag är så här och så här, eller det är för att hon gör så här och så här. Så vårt jobb där handlar ju framförallt om att lägga ansvaret där det hör hemma.
Hos honom. Ja.
Hos honom. Förklara att det här man gör är brottsliga handlingar. Och också såklart motivera till insatser så att man upphöra med våldet omgående. Mm. Men också fortsätta hålla kontakt så att man faktiskt kommer motiveras till att sluta med det här våldet. Någonting gör ju att de kommer in och har en uppfattning om att något inte är helt okej. Men det kan ju också grunda sig väldigt mycket i en egen, alltså en självbevarelse. Jag mår dåligt över det här. Jag vill inte må dåligt. Eller att man har fått ett ultimatum ibland från sin tjej. Om inte du slutar med det här så kommer jag lämna dig. Och det kan ha fått dem att komma till oss. Så ofta är det liksom inte så mycket för att jag månar om den jag är tillsammans med, utan för att det påverkar mig. Jag får ångest eller mår dåligt över det här i efterhand.
Mm.
Eller jag vill ändra mig så.
Mm.
Och då hör man av sig. Men då gäller det ju att gripa tag i det och hänga i där. Och faktiskt, för hela poängen handlar ju om att vi vill nå de unga våldsutövarna för att våldet ska upphöra. Och det handlar ju också om att inte bara vi ska ha insatser som är behandlande och liknande för dem. Utan det handlar ju också om att de här brotten måste lagföras.
Ja, precis.
Det här måste ju bli tydliga konsekvenser från samhället från start.
Mm.
Om att det du gör är fel.
Mm.
Ingen accepterar det här. För om du börjar med det här våldet när du är 16 och samhället inte reagerar eller agerar, och vuxna omkring det inte heller gör det,
då är det okej.
Då fortsätter du. Ja. Ja, då har vi liksom sanktionerat det beteendet till viss del. Och varför skulle du då ändra dig? Och så därför måste vi plocka upp dem väldigt, väldigt tidigt och signalera och markera och ge påföljder och insatser.
Men hur ofta har de här unga våldsutövarna liksom varit i ett hem där det finns våld från början?
Är det vanligt? Det finns sådana kopplingar. Att växer man upp med våld, som mer än 200 000 barn i Sverige gör, pappas våld mot mamma är det ju då, är ju då en faktor som kan påverka att du både blir utsatt för, men också utsätter andra för våld. Så det är ju jätteviktigt att bryta våldscirkeln och få tag i de här barnen. Inget barn ska behöva växa upp med våld och uppleva våld i hemmet. Det vet vi jättedåligt såklart på jättemånga sätt. Och det här kan ju vara en konsekvens. Men sen ska man såklart veta att det betyder inte att bara för att du växer upp i ett hem med våld så kommer det här hända. Vi har flera sådana erfarenheter på chatten där man berättar om att jag vet ju vad det här är. Min mamma har ju varit utsatt för samma sak om min styrpappa. Jag känner igen det här. Varför? Och jag kan inte fatta varför jag har hamnat i det här. Alltså, man lägger ju ännu mer skam och skuld på sig själv då. Och egentligen är det inte alls konstigt att det händer, för att det är ju den typen av relation man har sett och vuxit upp med. Och återigen så är det aldrig ditt fel, men man känner ofta att man har ett ansvar då.
Jag tycker att nu har vi spelat in jättelänge här. Tiden går fort när man har intressanta samtal. Men jag tänker att vi ska avrunda lite med så här, vad har ni sett att man kan göra då?
Vi har ju
pratat om vissa saker, antar jag.
Jag tänker att det finns på olika nivåer. Den ena är ju en strategisk politisk policynivå. Där vi ju i vår rapport också har tagit fram 10 åtgärder som vi menar måste sättas in omedelbart för att det här våldet ska upphöra. För att det här är ett så stort, allvarligt samhällsproblem. Och det handlar ju allt om ifrån att det här arbetet måste resurssättas. Unga relationer till exempel har nästan ingen finansiering för kommande år. Och att vi behöver resurssätta det här på alla möjliga sätt. På olika nivåer runt om i samhället. Men det handlar också om att skolan behöver se det här och ta sitt ansvar, som vi har varit inne på flera gånger. Socialtjänsten har skrivningar om det här, men vi ser jättesällan utredningar. Som du är socialsekreterare och lyssnar, så är det ju jätteintressant att veta om du har haft några sådana här ärenden. Vi har aldrig sett det hittills, att man har börjat en utredning just på grund av att den unga är utsatt för våld i sin relation. Då kan det komma upp i samband med annat. Så där behöver det ju tydliggöras att det här ingår. Vi behöver börja ställa rutinmässiga frågor om våld. Alltså, jobbar du i vården eller i hälso- och sjukvårdsbranschen på något sätt, eller vad vi ska säga, så är det jätteviktigt. Vi har en sån diskussion om vuxna, men att det även gäller unga. Om vi rutinmässigt frågar om våld vid alla sådana typer av besök, även hos ungdomsmottagningen och elevhälsan och så, så kommer vi fånga upp folk. Och du får också en signal som ung, att säga, aha, det här är något som finns. Jag är inte ensam, du kanske inte svarar ja. Men som personal har du signalerat att det här är någonting som vi vet pågår. Så det är också en jätteviktig åtgärd. Sen så ser vi har ju en nationell strategi i Sverige mot mäns våld mot kvinnor, som riksdagen och regering har godtagit. Och nu har man utvärderat den är rätt ny, några år bara. Nu har man utvärderat den för första gången. Och då ser man att just gruppen, den utgångspunkt som handlar om unga kvinnor och tjejer som är utsatta för våld, det är den som är minst förekommande i de åtgärder som finns i den här strategin. Så det säger ju återigen någonting om hur mycket mer vi måste prioritera gruppen unga tjejer. Och rättsväsendet, som vi har varit inne lite på, måste ju också mycket tydligare utreda och lagföra de här brotten. Vi har inga exempel idag som vi känner till, vad jag kan dra mig till minnes nu, om där de här brotten har blivit lagförda som grov fridskränkning. Och det är ju också jätteallvarligt och jättekonstigt.
Jag tänker på förebilder också, för det jag sitter och tänker på när vi pratar, det är ju Elin Ribjer som du har gästat, som pratar öppet om att hon var i en ung relation där hon blev utsatt. Att jag tror att det är också, precis som jag lyfter kvinnliga förebilder för att öka jämställdhet i näringslivet, då, om hon som person och profil kan prata om jag var ung och det här hände mig. Det måste ju finnas ett sätt att lyfta fram sådana också, tänker jag. För att då kan man... Jag vet att hon hade en föreläsning på någon gymnasieskola, och det blev ju att folk öppnade upp sig för henne efteråt. Både killar och tjejer.
Det är jätteviktigt. Det är det vi har haft i Sverige liksom, sen 70-talet när vi började prata öppet om mäns våld mot kvinnor.
Mm.
Så har vi haft flera kvinnor som har gått ut, både kända och okända, och berättat att jag har varit utsatt för det här våldet.
Mm.
När vi hade hela Josefin Nilsson, Brinn för Josefin, för ett år sedan ungefär. Då gick vi ut och skrev det till unga. Att vi vill att ni ska veta att det som vi pratar om nu, som samhället pratar om, i samband med Brinn för Josefin, det handlar i lika stor utsträckning om det våld ni blir utsatta för.
Mm.
För den kopplingen finns inte. Men precis därför behöver vi, som du säger, då, ha fler som berättar. Problemet är att vi kan inte kräva att unga barn, som det ofta är, ska gå ut och berätta. Och det vill vi kanske inte heller att man ska göra när man är så ung. Men att man som Elin, när man har blivit vuxen och lämnat det bakom sig.
Hon är fortfarande ung. Hon är fortfarande, nu jag glömmer allt hur gammal hon är. Jag tror att hon är 26. Man kan ändå relatera till henne på något sätt. För att hon är inte över 30. Nej. Alltså det är någonstans där gränsen går.
Det är jätteviktigt att vi får höra fler historier om att det här faktiskt, så att man inte, det är ju ofta så, precis som med mycket utsatthet, att man känner sig ensam och själv. Vi hade en sån både fin och sorglig kommentar i chatten som var ungefär liksom att våra volontärer säger ju alltid att du ska veta att du inte är ensam om det här. Jag sitter här och möter många sådana här historier. Och då är det flera som säger att liksom, vad skönt att höra, men vad sorgligt. Man tänker att gud, det är fler som har det som jag, är ju dels en tröst, men också oerhört sorgligt såklart. Att förstå att det blir fler som, att det är fler som utsätts för det här våldet. Men det är jätteviktigt att få höra att de här historierna finns. Och som Elins fall, att det också blev bra. Att det går och
ja, men att det går och att man liksom inte är ensam, tror jag.
Ja, verkligen.
Ja.
Ja, men vi kanske åtgärder för på den person, alltså om du är förälder. Vi har ju varit inne lite på det när vi pratade om prostitution och så. Om du är förälder så tänker jag att det är viktigt att tänka på att dels förstå att det här, din ungdom hemma har eller kommer ha relationer. Och i den relationen kan det förekomma våld. Att inte se det som någonting som är så otänkbart att det nästan inte finns. Utan att ha det liksom som en realitet. Att så ser det ut. Var fjärde ung tjej är utsatt för brott i sin relation. Det kan tyvärr vara i mitt barns relation. Och också förstå då att till exempel om du har en son, att det kan vara min son som utsätter.
Man måste våga ifrågasätta det där.
Ja, och det kan ju såklart vara oavsett kön, men som sagt, vi ser hur det ser ut på en strukturell nivå. Men att det är ju väldigt obehagligt såklart att tänka sig att min Kalle kanske utsätter sin flickvän för våld. Det är ju jättesvår sak att ta till sig som förälder.
Ja, såklart.
Men att förstå och veta att det kan vara så, ha ögon och öron öppna för det. Och sen är det här igen, att liksom, vara uppmärksam på förändrade beteenden. Att liksom, varför är Sara aldrig här längre? Ni hängde ju jämnt förut. Och vad har hon tagit vägen? Och varför har du slutat med simningen? Och du älskade ju att vara i stallet förut. Och alltså, vad har hänt här? Var uppmärksam på sånt. Och okej, alla föräldrar kanske upplever att deras tonåringar är väldigt mycket på sina telefoner. Men om det känns som att det liksom är väldigt stressande och du måste svara på alla sms hela tiden snabbt och du får nästan panik om du kräver att din dotter ska lägga bort telefonen. Det behöver inte vara våld, men det kan vara det. Så förstå att det kan vara det. Och fråga och fråga och fråga och fråga igen. Och var hela tiden tydlig med att det är, om det skulle vara så att det är så här i din relation, så är det inte ditt fel. Och också ta det på väldigt stort allvar. Och liksom inte köpa bort förklaringar på eventuella blåmärken eller skador, som att jag har ramlat eller gått in i något skåp eller någonting. Utan ta det på allvar. Förstå att det kan ligga andra saker bakom och stå kvar. Liksom.
Ja, det är tufft. Det är många mammor som lyssnar på den här podden.
Och man kan höra av sig såklart om man också är anhörig och känner att det här är någonting som man behöver stöd och hjälp i. Men som sagt, tipsa också din ung, om det liksom blir som en vägg som kommer upp när man försöker prata om det här med sin tonåring, så kan man åtminstone liksom bara säga att, vet du vad, jag lyssnade på en podd idag. De pratade om det här och jag bara tänkte tipsa om att ungarelationer.se finns ju. Och då kanske de går in där sen. De kanske inte säger till dig på en gång, men då har du i alla fall väl signalerat, och så kan du fortsätta signalera om att jag finns här och du ska, och jag kan hjälpa dig. Alltså vi kan liksom tillsammans sätta ner alltså även om det inte har blivit, det kanske inte, det bästa är ju med det här med att jobba förebyggande mot ungas relationer är att kommer vi in tidigt så kan vi förhindra jättemycket. Mm. Det finns ju en enorm potential och för, liksom hopp i att jobba mot killars våld mot tjejer, för det är så tidigt i livet. Du kan stoppa, du kan stoppa så mycket lidande. Och vi märker också att när unga tjejer kommer in till oss, in ett, om man kommer in i ett tidigt skede, man kanske är på G med någon och har en dålig magkänsla, att bara få bli bekräftad av en vuxen i att så här, nej, men, nej, det är, din magkänsla är rätt. Det här att han, du känner att han försöker hålla koll eller liksom sådana tendenser, det är absolut inte, ja, men tack, okej, nej, men då ska inte jag träffa honom mer. Mm. Alltså att man bara får bli stärkt i det. Mm. Så att man kan göra mycket väldigt tidigt. Mm. Och det tänker jag också är viktigt att veta som förälder och anhörig.
Mm. Känner du att vi har missat något nu? Vi har pratat i över en timme här nu. Jag tycker vi har plöjt igenom ämnet väldigt bra.
Ja, men jag hoppas det. Och att det liksom, alla förstår att mäns våld mot kvinnor börjar med killars våld mot tjejer.
Ja, bra sista punchline. Mm. Då säger vi tusen tack för att du har varit här.
Tack själv för att jag fick komma.
Och tusen tack till alla er som lyssnat på veckans avsnitt. Se till att ta hand om varandra i de här tiderna som vi befinner oss i just nu. Och var extra uppmärksamma på vad som händer i din närhet. Ha en fortsatt grym vecka, och så hörs vi på onsdag igen.